Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Även den här veckan är vi sponsrade av IVT värmepumpar.
Så här skriver de: välbyggda och beprövade värmepumpar från Sverige med hög kvalitet och lång livslängd, anpassade för att göra livet bekvämare och spara pengar varje månad året om.
Och just nu så har de en kampanj med fina rabatter. Man kan säga faktiskt att de bjuder på varmvattnet i 4 år.
Nej, det gör de väl inte. Man kan få upp till 10 000 kronor i rabatt.
Jo. Så... Men det motsvarar snittförbrukningen av varmvatten för en familj i Sverige.
Okay.
Med elpris, elområde SE3.
Okay. Yeah.
Hundratals bad, tusentals duschar du. Oh, vad skönt.
Ja, du älskar ju duscha.
Kan jag duscha för en hel familj själv?
Rabatten gäller i april månad.
Och vänta, vet du vad jag kan göra? Jag kan tvätta mig.
Ja.
Jag kan ha sån här badbomb. Ja, bubbelbad kan jag ha.
Ja,
jag kan bada med någon jag tycker om.
Rabatten gäller i april månad för bergvärme, jord- och sjövärmepumpar samt luftvattenvärmepumpar. Läs mer och utnyttja rabatten på ivt.se/Anders och Mans.
Och då är det Anders, OCH Mans.
Eller kontakta din närmsta IVT-återförsäljare.
Nu måste jag ringa min dotter. Hej!
Min iPad är full, men det går med. Nej, nej.
Du, har Fia kommit? Nej, vänta. Har Fia kommit hem?
Ja.
Jag ska åka iväg. Jag ska åka iväg. Ja. Hej då.
Ja, de saknar det verkligen.
Ja,
det hör man.
Ja, ja. Mm. Nej, men nu kör vi.
Fråga Anders och Måns.
Varmt och hjärtinligt välkommen ska ni vara till podden Fråga Anders och Måns. Det är en liten radiotillställning där vi försöker svara på lyssnarnas frågor som kommer till vår mejladress fraga@andersochmans.com eller .se. Det kan man välja själv. Måns Nilsson mitt emot mig.
Ja.
Hur är det med dig?
Tack, det är ganska bra faktiskt.
Ja, vad skönt.
Och du, Ankan, du har sommarpratat.
Jaha.
Och gjort. I podden i förra avsnittet berättade du hur nervös du var.
Ja.
Att det här ärofyllda uppdraget sabbade hela din sommar.
Ja,
nästan.
Ja. Nej, jag har faktiskt inte haft en endaste dagsemester. Den dagen jag har varit lite ledig har det ändå snurrat som en elak soppa i huvudet, ja, på mig. Ja.
Men det blev ju ett superskärmigt och roligt program, Anke.
Ja, tack så mycket. Ja. Tack så mycket. Ja.
Du pratade bland annat om några saker i ditt liv har gått dåligt.
Nästan bara det pratade jag om, ja.
Ja. Mm. Det fanns många historier där att ta av.
Ja.
Och om din panikångest.
Ja.
Du som är så lekfull och verkar ta livet med en klackspark. Mm. Många av våra poddlyssnare kanske inte visste att du i perioder har mått dåligt.
Nej, jag brukar inte torgföra det så mycket. Jag tänkte att det var väl ett tillfälle kanske.
Jag säger som någon smartis: döm inte människor, du kan inte veta vad de går igenom för skit.
Det är en annan grej. Generellt i livet ska vara lite försiktig med att döma folk.
Ja.
Det biter en jävligt ofta i röven.
Du nämnde mig i ditt sommarprat. Du beskrev mig så här. Att jag finns där. Håller käften. Och jobbar på.
Det var
jag aldrig fått en fina komplimang.
Ja, nej, men det var en härlig, det var en härlig dagen efter jag vaknade, slå upp tidningen, slå upp Dagens Nyheter.
Ja, och det fina recensioner, jag har inte läst.
Ja, Johan Kronemann hatade mig. Men han har ju också älskat mig vid andra tillfällen, det får man stå ut med. Det var bara lite dumt att det var det allra första jag läste. Men så här är det, nu har jag levt så länge med det här pratet, jag har pratat så länge om mig själv, geggat runt i mig själv, pratat om mig och mitt liv och mina upplevelser och vad jag känner. Mm. Jag är så jävla trött på mig själv. Så det ska bli enormt skönt idag att prata om träd, fysik och kanske lite om dig, Måns, men innan vi börjar prata.
Va?
Om... Ja, för... Häromdagen så lagade jag min ryska bil, min Vaslada.
Mm-hmm.
Ja, den är ofta uppe till samtal här. Och nu, hör och häpna, den funkar.
Ja.
Ny förgasare från Ryssland monterad. Går som ett spjut.
Wow.
Om man med ett spjut menar en plåtbulle med hjul som toppar runt 80. Men, Måns, du känner mig.
Ja.
Och du vet att jag kan få ett enormt sug. Och efter vad?
Konstiga bilar.
Just det. Och i förrgår, Måns, vad var det du skickade mig?
Jag skickade en superkonstig bil, någon turkos, liten rysk bil från 70-talet.
Mm. Ja. En länk var det.
En länk.
Till Kronofogdens auktionssida. Där jag alltså erbjuds möjligheten att köpa ännu en rysk liten bil. En Jalta 965A. Ja, Jalta hette de ju bara i Europa. I Sovjet hette de ju Zaz. Mm-hmm. Jag ska läsa lite om bilmärket Zaz, vad jag hittade i en biltidning. Mm. Zaz från ukrainska staden Zaporizjzja hade även i Sovjetunionen dåligt rykte. Usel komfort och dålig prestanda var det allmänna omdömet. Moskovich och Volga lirade faktiskt i en helt annan klass. Det låter man som en rätt dålig bil, eller hur?
Ja.
Jalta är det enda bilmärket för övrigt i världen som har byggt en bil med hål vid fötterna för att passa på passagerarsidan. Ett hål som är avsett att kunna pimpla igenom.
Jag tror det var sån Fred Flintstone att man skulle kunna bromsa om det går för fort.
De hade på riktigt, det var en senare modell, det var inte den här Jaltan, ett hål som man var avsett för att man skulle köra ut på isen och en speciallampa man kunde hänga i taket och kunna sitta och pimpla i bilen.
Senaste Tesla, visst, de har en skärm och bagageluckan stänger sig själv och så, men har de ett hål i golvet som man kan pimpla?
Försök då, försök. Och nu är problemet, Måns, att nu kan fan inte släppa den här tanken på den där Jaltan. Så att jag ber dig, Måns, skicka mig inte såna länkar mer.
Nej, men det stod i beskrivningen att den inte gick att starta. Så om du köper den så är det säkert bara någon lite sånt som ska fixas.
Ja. Vad har hänt dig, Måns, sist?
Jag var på en superlyxig fest. Jag kände nästan ingen. Jag drack för många drinkar, pratade för mycket om mig själv och hade kraftig ångest i 3 dagar.
Oh, herregud, det tåget har vi båda åkt, ja. Jaha, nej, men det är ju trevligt, det där misstaget kommer vi båda göra igen, Måns. Mm. Det är ju trevligt när, lite otrevligt efter. Nu drar vi igång det som vi är avsatta att göra, det vill säga skapa förstörelse genom att svara på lyssnarfrågor. Det börjar vi med nu.
Så här skriver Jonas och Olle. Hej, vi satt i bilen och pratade om allt mellan himmel och jord. Och då kom vi att fundera på, vilket är det minsta djuret som har horn? Hälsningar Jonas och Olle.
Ja, vilket trevligt samtal de verkar ha haft i sin bil. Jag skulle väl säga, får jag gissa?
Ja.
Jag skulle säga att det är någon insekt, för många insekter har ju små horn. Liksom.
Ja. Det minsta däggdjuret med horn är antagligen pyduhjorten som lever i Anderna av Patagonien. Känner du till pyduhjorten?
Nej.
Det är alltså en helt vanlig hjort, men den är liten som en hare.
Nej.
Jo. Det är så här liten, 40 centimeter hög.
Här är min spaning.
Jaha.
Innan 2030 kommer folk ha pudergjort som husdjur.
Ah. Sen finns det ju kräldjur med horn.
Ja, det finns ju huggormar med små horn. Jag var och tittade på en i helgen.
Finns det ormar med horn?
Ja, men nej, det är väl mer...
Det finns i alla fall en kameleont som heter Jacksons kameleont. De är cirka 30 cm långa och de har 3 spetsiga horn framme i pannan.
Ja.
Trots att det är ett kräldjur så föder Jacksons kameleont levande unga. Så kallad ovovivipar fortplantning. Alltså de har kvar äggen inne i kroppen.
Ovovivipar. Det låter som en reklambyrå som har gått ett steg för långt. Vad jobbar du på? Ovovivipar.
De har kvar äggen inne i kroppen tills de är färdigutvecklade. Och sen så släpper de ut ungen ur ägget och kroppen samtidigt. Liksom.
Ja, just det.
Och sen, precis som du säger, finns det ju insekter med horn. Och de är ju ännu mindre. Skalbaggar, till exempel noshornsskalbaggen, som i och för sig är en av Sveriges största skalbaggar. Och precis som man hör på namnet så har den ett horn framme i ansiktet. Eller vad det heter på skalbaggar.
Och vad vill vi face? Man vet aldrig.
Jag har ett horn som man hör på namnet precis liknar en noshörningshorn där framme. Och det är möjligt att det finns mindre insekter som också har horn, men detta har jag inte hittat. Om du som lyssnar vet, skriv till fraga kanelbulle andersochmans.se. SE. Hoppas ni är nöjda med det här svaret, Jonas och Ulle.
Fråga @andersochmans.com.
Måns Nilsson, är du redo för ett riktigt, riktigt torrt ämne?
Ja!
Det ska bli härligt. Hej där, Anders och Månus. Mm. Läste nyligen att Sveriges högsta gran dött. Men hur går det till när gamla träd dör egentligen? De har ju inget hjärta som kan stanna, liksom vi tvåbeta varelser. Dör ens träd av ålder? Kram och kaffe, en nyfiken lur. Mm. Mm. Sexigt ämne. Hur dör träd? Men jag är ju generellt väldigt, väldigt fascinerad. Jag älskar ju träd.
Ja.
Om man hade kallat träd inte för träd, utan träd för växt.
Ja, det kan man väl göra.
Ja, men om vi går över till att kalla träd för växt,
okay,
så kommer vi bli mer, alltså lagom mycket imponerade av träd.
Vi har vant oss vid att det finns träd, så vi är liksom inte, vi är luttrade på träd. Ja,
men om någon har en växt hemma,
ja,
i sin trädgård, då blir folk så lätt impade. Oj, vilken stor växt!
Den är en meter hög, vilken, ja, stor växt!
Ja, ja, ja. Men ett träd, 45 meter, ingen bryr sig.
Ja, nej, ja, nej, nej.
Och det är ju för att träd liksom tävlar i sin helt egen grupp.
Vi har vant oss vid träd. Om träd hade hållit sig i skymundan tills alla människor var runt 30 och då hoppat fram. Vad chockade vi hade varit. Och lagom imponerade. Alltså superimponerade.
Ja.
Av men, att det, växten är så stor.
Ja. Ja. Men nu börjar vi kalla träd för växt.
Okay.
Så att träden får spela i samma grupp som till exempel solros och tulpan. Dör träd av ålder?
Ja, det tror jag inte de gör. Det finns ju väldigt gamla träd alltså.
Mm, här har jag fått konsultera Skogssverige. Det du vill veta om skog. En underbar och väldigt mycket skogsintresserad hemsida.
Mm.
Så här är det med oss. Att vissa växter, de kan ju växa hur länge som helst. De försvinner aldrig, typ gräs.
Mm.
Men alla liksom delarna i växten, i gräset, det byts ut kontinuerligt. Så att även om det liksom är samma gräs som man ser, så är det liksom inte samma gräs, fattar du? Alltså det som gräs är som med hud. Alltså vi har ju samma hud hela livet, men den byts ju ut liksom var sjätte vecka.
Ja.
Så är det inte med träd, eller hur?
Det
liksom samlar på sig ved över tid. Alltså det växer och blir större och större, det sparar liksom ved i sig.
Ja.
Och ved, är det dött material, Måns?
Nej.
Nej, det är det inte. Det ledande, det leder vatten och mineraler, alltså veden inne i trädet.
Ja.
Det är mekaniskt stöttande, så det håller uppe trädet.
Såklart.
Ja, och det här xylemet, som ved också heter, det är ändå en blandning av just döda och levande celler. Och alla växter, Måns, har ved i sig. Eller då xylem.
Mm-hmm.
Men ofta är det så tunt så att man liksom bryr sig inte om det överhuvudtaget.
Nej.
Så en tulpan du ser, den har också ved i sig.
Ja, ja.
Men vad är frågan? Har tulpaner ved?
Nej.
Varför dör träd av ålder var ju frågan, eller hur?
Om de gör det överhuvudtaget.
Alltså den här ansamlingen av ved inne i trädet, det blir så småningom en belastning för trädet.
Ja, vad dumt.
Varför då? Jo, tänk nu, det finns två scenarion. Ett, vi har ett område med mycket fukt och mycket näring i marken.
Ja.
Där lever det mycket växter.
Okej, okay, ja.
Mycket träd.
Ja.
Och då blir det konkurrens om solljuset, eller hur?
Ja, men som i en regnskog.
Då gäller det att växa högt.
Mm.
Alltså den som växer högst och får åt sig mest sol, det överlever.
Mm.
Problem här då. Gravitationen, det är ju en lurig rackare som inte så gärna vill att vattnet ska upp i luften. Gravitationen vill ju ha vatten kvar på marken.
Mm.
Så träden i sådana här områden, de måste jobba väldigt hårt för att få upp vatten.
Just det.
Och inga träd orkar bli högre än 120-130 meter.
Mm-hmm.
Sen går det liksom inte mer att vara träd som är längre än så.
Mm-hmm.
Men det är ju ändå bra jobbat. Säg inte till ett träd som är 120 meter att det var inte bra jobbat.
Nej, det är ju fantastiskt. Det är högre än Tony Tosso.
Det är ju ett sinnessjukt högt träd.
Mm.
Finns det så höga träd? Nej, finns det inte så höga träd.
Vad är max?
110 meter är det högsta trädet. Jaha. Men det är ändå ett fruktansvärt högt träd. Det tar väldigt lång tid att bli så hög, eller hur?
Mm.
Ja, det här innebär extremt stor risk för extrem väderhändelse. Alltså storm, torka, eld, vind och sånt.
Ja, och ju fler år desto större risk att man någon gång blir angripen av något skadedjur som förgör en.
Ja, framförallt en väderhändelse. Ja. 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 För skadedjuren, det är scenario nummer två.
Okay,
alltså ett, om det är näringsrikt och fuktigt, du måste bli hög.
Ja.
Då dör du förmodligen som träd av att någon extrem väderhändelse tar död på dig.
Okay.
Andra träd som lever där inte konkurrensen är om ljuset är lika hård. Där blir inte träden lika höga. För det behövs ju inte.
Nej, de får solljus ändå.
Även sådana träd har en maxålder.
Men de förra träden hade inte en inbyggd maxålder. Det var bara det att ju längre man lever, desto större sannolikhet att man någon gång utsätts för en väderhändelse som tar koll på en.
Ja, just det. Och dessutom om man är så lång då som 110 meter så blir man bräcklig upp i toppen.
Ja, men det är väl klart.
Och välter lätt och det är mycket sånt.
Ja.
Men om man lever där det är näringsfattigt och är träd då?
Ja.
Finns ju så här idegranar i exempelvis England och Skottland som är flera tusen år gamla.
Mm.
Men hur ser de ut?
För jävla.
Ursäkta. För jävla. Det är sorgliga träd. Ofta är de nästan helt uppätna, deras inre, av svamp. Och här har vi då problem nummer två med ansamling av ved. Ung ved, för färsk ved, den försvarar sig bra mot svampar och det levande celler. Men ju, varje meter ett träd växer,
ja.
Då ökar alltså andelen ved exponentiellt.
Okej.
Okay. Alltså så att om ett träd växer en meter, ja. Då blir det fyra gånger mer ved i trädet. Men det är fortfarande ungefär...
För att det måste bli tjockare ner till för att bära metern, eller?
Ja, just det. Och det är fortfarande ungefär lika mycket blad som ska samla näring.
Jaha.
Så det får inte mer energi.
Okay.
Och då görs trädet så att den måste döda lite av de levande cellerna i veden.
Uh-huh.
Och då blir det ju massa dött material in i trädet.
Ja, ja.
Och vilka tycker om dött material?
Ja, svampa.
Så det går inte hur länge som helst.
Okej.
Är vi med nu då?
Ja.
Det här kan vara ett av de sämsta inslagen jag har gjort. Men för att rädda upp det ska vi leka leken träd eller Toyota.
Träd eller Toyota?
Ja.
Camry. Eller var en Honda?
Okej, så här går leken till. Jag kommer alltså säga antingen ett träd som finns i Sverige. Eller en modell av bilmärket Toyota. Och du ska gissa om det är träd eller Toyota.
Mm.
Jag kommer lägga till Toyota framför alla orden för att försöka finta dig lite. Toyota Jolster.
Jolster. Ja, jag känner inte igen det som en Toyota-modell, men å andra sidan låter det inte som något typiskt trädnamn. Träd heter ju gran och tall, eller de heter Jolster. Jag tror att det är en Toyota!
Nej! Det är fel!
Jolsterträd?
Ja, det är svenskt träd som finns i Sverige. Ett ganska litet träd. Tersel.
Tersel.
Ja.
Tersel. Toyota Tersel. Ah, det här tror jag är en Toyota. Toyota Tersel.
Det är rätt Måns.
Det är rätt.
Ja.
Bra.
Tillverkas från 78 till 2000. En ganska liten bil i golfklassen.
Mm-hmm.
Ja, ja. Toyota Mirai.
Mirai. Mm. Hur stavar du det på slutet?
Jag tänker inte säga.
Jag tror att det är en Toyota.
Ja, det är bra. Det är rätt.
Yes.
Det är rätt. Ja, det är rätt.
Jag gissar på Toyota hittills alla gånger. Två av tre är rätt.
Toyota Tibast.
Tibast. Det låter både som en träd och en Toyota. Jag tror att det är borock.
Det är fel. Det är träd. Det är ett litet träd Tibast. Som också finns som buske. Men också som träd och även som klätterväxt. Har giftiga bär.
Coolt.
Mm.
Tack för alla kyssar som du gav mig.
Ankan. Vi har fått lite återkoppling och med anledning av detta vill jag påminna om att allt som sägs i det här programmet inte alltid är helt rätt.
Nej,
det vi gör vårt bästa.
Ja, men man ska ju se det här programmet som ett diskussionsunderlag.
Det är jag som har drabbat mig.
Jaha.
I förra avsnittet så sa jag att luften i flygplan, att det är ett slutet system, att det är samma luft som går runt. Det är det alltså inte.
Nähä.
Under hela flygningen så sugs det ut luft ur kupén. eller vad det heter, där man
kabinen.
Kabinen, ja. Hälften av denna luft renas i HEPA-filter, medan andra hälften av luft skickas ur flygplanet och ny luft släpps in i dess ställe. Så ganska fort är alltså all luft utbytt. Om man tänker på luftburen smitta av till exempel corona, så är det alltså säkrare att flyga än att sitta lika nära på andra ställen, på restaurang eller på tåg.
Jaha.
Men det är inte slut där. För två avsnitt sen hävdade jag att min tjej hade hävdat att de äter hund i Belgien. Jag hade uppenbarligen inte lyssnat ordentligt hemma och vill härmed meddela att det inte var hon, utan jag som missuppfattat.
Jaha, ja.
Det är i vissa delar av Schweiz som man traditionellt äter hundkorv och även helstekt katt till jul. Enligt Reuters år 2014 så är det omkring 3% av schweizarna som äter katt och hundkött. Jag träffade till exempel en schweizare från Zürich häromdagen. Frågade lite om detta. Han hade aldrig hört talas om det.
Nej.
Så det här är nog sådana här seder som är på väg att dö ut.
Nu har vi kommit fram till det som har blivit en lite udda programpunkt i våran podd. Det var från början Malin som hörde av sig. Hon sjöng så här. Hon undrar, vad är det här för en melodi jag har i huvudet? Och det visar sig, det var ju det här. Det vill säga, den gamla signaturmelodin från radioprogrammet Sommartoppen. Och Måns, du slängde ur dig. Det hade varit roligt att höra någon remix på den här. Och vips var vi igång. Vi har hört folkmusik förra veckan. Vi hörde dansmusik. Vi har hört hårdrock. Vi har hört ska med mera, med mera. Men ännu inget sakralt. Hej Anders och Måns. Här kommer en remix på Sommartoppen-gingen från den sakrala eten. Toccata und Fudge remix i F-dur. Tänk er Sveriges Radio P2, allas vår favoritkanal. Och så, sen har han då skrivit en påannons till sin remix. Så jag ska med min P2-röst läsa den.
Ja, men häromdagen fick vi höra din P1-röst. Nu ska vi få höra din P2-röst.
Ja. Remixen inleds med en blommig fransk tuba. Vad skrattar du? Med min lundensare.
Ja.
Remixen inleds med en blommig fransk toccata med Cantus Filmus, Sommartoppen-melodin i pedalen. Följer jag en hetsig fuga-expansion över samma tema. Sen hör vi billiga kvintfallssekvenser vilka mot avslutningen övergår i remixens kadens via dominant. Mycket nöje och tack för kul podd, hälsar kantor Anton.
Ja, jag förstod ganska lite av den på annonsen, men det ska bli spännande att höra. Jag tror de blev överraskade på den där begravningen alltså. Nu ska jag prata länge om ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat.
Är det lukt?
Nej, inte den här gången. Vi har fått en fråga från signaturen Epicto. Själva frågan är kort och koncis och lyder så här. Hur kommer den mänskliga kroppen se ut efter att ha utvecklats evolutionärt i ytterligare 1 miljon år.
Och 1 miljon år?
Från nu. Hälsningar, Epicto. 1 miljon år, alltså. Det är ju väldigt lång tid. Anders, hur tror du att människokroppen kommer att se ut år 1 miljon 2021?
Förkolnad.
Ja?
Ja.
Muntert.
Ja, ja.
Det är inte konstigt att du har ångest.
Nej, men vadå? Om folk liksom i en coronapandemi antivaxar, sätter på sig en foliehatt och ligger med varandra i Värmland tills de stänger gränsen, då kan vi inte lita på vår egen art. Vi kommer inte kunna lösa det här. Det går liksom inte.
Nej, jag håller med om det ser inte så superlovande ut.
Nej.
Att jorden eller mänskligheten är kvar med miljoner. Men säg att den är det då.
Ja, då tror jag,
ja,
att vi har tajtare hud.
Tajtare hud?
Ja, rent porum. Att vi liksom krymper ihop till något liksom, både plats- och energimässigt bättre. Vi bör inte bygga skyskrapor. Vi är kortare, energisnålare, snabbare. Så tror jag.
Ja, det är ju en supersvår fråga som Pictor skickar. Nästan omöjlig att svara på faktiskt. Hur vi kommer att se ut beror ju på så hemskt många olika omständigheter och förutsättningar som vi inte kan ha en aning om. Ändå kan det vara lite roligt att resonera kring om man får tro science fiction-författare som sitter på sin kammare och klurar på det här, så kommer människan vara en cyborg. Alltså en mellanting mellan människa och maskin. Mm. Eller kanske bara existera virtuellt. Alltså med medvetande på någon slags server. Mm. Utan fysisk kropp.
Att vi bara funkar, att hela mänskligheten finns i en serverhall någonstans i Norrland.
Hur känns det?
Ja, det är väl okej.
Ja. Science fiction-författare har jag haft rätt väldigt många gånger förr. Mm. Men låt oss börja med att tänka att vi fortfarande kommer vara en
kropp. De har också haft fel väldigt många gånger.
Det kan nog ha hänt någon enstaka gång, ja. Mm. Jag tänkte att vi skulle titta tillbaka på vad som har hänt med människokroppen den senaste miljonen år. För 1 miljon år sedan så fanns inte Homo sapiens.
Nej.
Vi har funnits i cirka 300 000 år.
Oj!
Men väl våra släktingar Homo erectus och Homo antecessor.
Oj, Homo erectus, kan det är den upprättstående människan, men Homo antecessor, vad är det?
Samtida mot slutet av Homo erectus och lite mer en släkting till oss på så sätt att vi har inte vidareutvecklats ur Homo erectus. Vi har vidareutvecklats ur då Homo antecessor.
Aha.
Kan jag få lite savannljud? Homo erectus hade precis lyckats tämja elden.
Jaha, det var de som gjorde det.
Och då hade de alltså börjat tillaga mat. Och de gjorde knivar och yxor av flintasten. Jämför det mot idag, när vi har bakmaskiner och tamagotchis och vattenkanon. Det är ju ett enormt hopp.
Mm.
Om du hade gett en simmössa till en Homo antecessor så hade hon eller han inte vetat hur man skulle använda den.
Simmössan är?
Nej. Ännu mindre e-fakturor. Fyller du bara i referenspersonen om omsats så väljer du kostnadsställa ur rullgardinsmenyn.
Ja,
det hade bara flugit över huvudet på en Homo erectus.
Ja.
Eller självdeklaration, när du gjorde dina flintyxor, hade du då gratis mat i skogen så är det möjligt att den ska förmånsbeskattas.
Mm,
han kan, nu är jag då en Homo erectus. Förklara kryptovalutor för mig.
Om du nej, det kan jag inte. Nej.
Okej, sporten paddel.
Ja. Jo, så här om du tänker Homo erectus, att du har allt du behöver.
Ja.
Och du känner att mitt liv behöver en liten krydda. Men jag är så rädd för trots att jag är fullvuxen så
då skulle Homo erectus fråga, vad är krydda?
Något litet extra.
Du
känner dig lite rastlös. Men i och med att du är en vuxen Homo erectus så är du så himla rädd för att göra någonting som du är lite dålig på och att någon ska se det. Därför har vi uppfunnit en lek där vi kallar för sport. En lek.
Vad är lek?
Ja, det vet Homo erectus. Du har uppfunnit en lek som är så lätt så att även fullvuxna kan göra den. Och det syns inte att de är dåliga. För fullvuxna människor är så dåliga på att vara dåliga på saker. De skäms när de är dåliga. Så då har vi uppfunnit detta som vi kallar för paddel.
Alltså, var bra försök. Jag ger dig det. Klapp, 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 klapp.
Ja, tack.
Men den här humorektisen fattar ingenting av vad du...
Jo, just
oerhört mycket har alltså förändrats när det kommer till teknik och kultur. Men hur mycket har våra kroppar förändrats? Vad säger du, Anka?
Ja, alltså sen vi blev homo sapiens, ganska lite, tror jag.
Men på 1 miljon år sen var humorektus då?
Ja, men då har vi fått liksom, jag tror vi fått lite mindre huvuden, lite mindre käkar. Vi är lite rakare ryggar och lite mindre hår.
Homo erectus hade lägre panna, mindre hjärna, var inte lika smarta som vi är nu. De var starkare, mer kompakt byggda. Tror du att de var kortare eller längre?
Lite kortare.
Homo erectus var faktiskt längre.
Oj.
I alla fall männen, för det var ganska stor skillnad i storlek mellan män och kvinnor faktiskt.
Som gäddor, fast tvärtom.
Men sen fick då evolutionen jobba på i 1 miljon år och gjorde oss till de moderna människor vi är idag. Så det var den senaste 1 miljon år och då ska vi tänka framåt. Men då får man ju ha i åtanke att människan har lyckats med den fantastiska bedriften att mer eller mindre sätta det naturliga urvalet ur spel. Evolutionstrycket på djuret människa har minskat drastiskt. Förr i tiden så dog vi ju som flugor. Vi har berättat tidigare i podden att fram till järnåldern var medellivslängden bara 10-12 år. Men nu, Ankan, nu har vi dyntäcken och handtvål och myggnät och mediciner och räcken på trappor och hjälmar på byggarbetsplatser och brunnslock och hårnät när man kör sådana där pelarborrmaskiner, och allt detta tillsammans gör att de flesta människor överlever till vuxen ålder.
Just det.
Och det här ska ju särskilt du och jag vara glada för, Anka.
Ja, som inte kan någonting.
Nej, men för några tusen år sedan så är det kanske inte just vi, du och jag, som hade överlevt barndomen.
Nej, nej, det tror jag inte.
Kan du komma på någon som hade överlevt barndomen?
Björn Borg.
Björn Borg, ja. Fredrik Lindström.
Ja, tror jag.
Smart och stor.
Ja.
Ja. Sara Sjöström.
Kristina Lugn. Men här får vi ju chansen. Det är inget vi vet.
Nej. Ja. Det finns fortfarande platser på jorden där medellivslängden är sorgligt låg. Men det blir hela tiden bättre. Vi har alltså rundat evolutionen. Denna lyx gäller ju inte för andra djur än människan. De flesta djur lever ju inte bekvämare och säkrare liv nu än för 100 000 år sedan.
Ja.
Men alltså, myror har ju inte små duntecken för att hålla värmen.
Nej.
Nej. Nej. Renar har inte bekväma vandringskängor.
Du kan ha skillnaden på skogsren och fjällren.
Nej.
Skogsrenen har ju, hornen står ju liksom mer rakt upp.
För att man inte ska fastna i alla grenar och sånt hela tiden. Ja, men det är fiffigt.
Ja.
Men då djuren har inte fått lätta, tvärtom så gör vi människor det väldigt svårt för djuren. Så här sa vi till duvorna. Nu har vi asfalterat er skog och istället för maska och skalbaggar ska ni äta pommes frites.
Så här kommer vi säga till de där små jättarna som du pratade om innan.
Par du?
Ja.
Hjorten.
Nu ska ni bli husdjur.
Men har då evolutionen av människokroppen stannat av helt, Ankan?
Ja.
I och med att de flesta av oss överlever till vuxen ålder och kan skaffa avkomma om vi vill.
Ja, nästan.
Nej.
Nej.
Inte alls.
Nej.
Och vad som händer med mänsklig evolution just nu kan man numera studera i detalj genom att titta på genetisk variation i DNA-prover som tagits från en jäkla massa människor från hela världen. På ögruppen Kap Verde utanför Mauritanien i Västra Afrika så har det på bara 20 generationer utvecklats en resistens mot malaria.
Oj!
Det var en genmutation som visade sig så fördelaktig att den snabbt slog igenom och spreds till de flesta människor. Sedan man började göra kejsarsnitt så överlever allt fler bebisar med stora huvuden. Vilket i sin tur skickar det arvsanlaget vidare. Vilket leder till fler bebisar med stora skallar och allt fler kejsarsnitt. Så det är också en förändring som håller på att ske.
Jaha, och vi får större och större huvuden.
I vilket land i världen är man längst, Duncan?
Ja, det är nog något nordiskt land.
Holland.
Ja. Holland. Ja, just det. Det är för att de ska nå upp över vattenytan. Alltså om havet byter in.
Män är i genomsnitt 183 cm långa. Alltså genomsnitt. Kvinnor 170 cm. Så här har det inte alltid varit. I mitten av 1700-talet var holländare kortare än genomsnittet i Europa.
Jaha.
Så på 300 år har det här förändrats. De har gått om. Va? På 150 år blev genomsnittshålländaren 20 cm längre, medan till exempel genomsnittsamerikanen blev bara 6 cm längre. Varför var det så här då?
Ja, men det är för att de ska nå upp över vattenytan om havet kommer.
Antagligen av kulturella skäl. För holländska kvinnor var det tydligen superviktigt att mannen de fick barn med var lång. Mm. Och långa holländska kvinnor födde fler barn än korta holländska kvinnor. I Amerika till exempel är det tvärtom. Korta och kvinnor av medellängd föder fler barn än långa kvinnor.
Spännande!
Så den mänskliga evolutionen är i full gång. Men hur människokroppen ska förändras framöver beror ju på vår livsmiljö. Mm. När den förändras måste vi anpassa oss. Och med klimatförändringar så ser det ju inte så lovande ut för världen och mänskligheten. Nej. Eftersom vi inte vet hur världen kommer att se ut om 1 miljon år så är det omöjligt att veta hur människan kommer att se ut. Simhud mellan tårna kanske. Ja. Kanske den här tajta huden. Mm. Och att vi inte ger av så mycket energi som du var inne på. Ja. Puckla på ryggen så, som en kamel.
Ja, för att ha vätska när det blir varmt.
Exakt, det kanske vore något, va? Ja, ja. Men det är svårt att veta. Men evolutionen är ju ganska långsam om man jämför med den tekniska utvecklingen. Mm. Så relativt snart skulle nog någon slags hybrid mellan människa och maskin som man läser om i science fiction var trolig.
Robocop.
Vad tror du som lyssnar? Skriv till fraga@kanelbulleandersochmans.se. Dock har jag en önskelista över saker som jag skulle vilja förändra med människokroppen. Ha? Detta har vi pratat om i något tv-program för många år sedan, men nu har jag uppdaterat min önskelista.
Ja, är det här att pungen ska in på insidan?
Det har åkt ut. Ha? Nummer 1. Mm. Fett på knäna.
Mm, så man kan stå på knä och fixera rabatterna och sånt.
Precis, jag har själv nått en ålder där jag hellre sätter mig på rumpan än på knä, eftersom det gör så ont så ont. Mm. Istället för att fettet sätter sig på magen eller på låren så ska det framöver sätta sig på knäna och under fotsidorna så man blir lite längre. Igår kväll så läste jag det här superspännande faktat om noshörningar på internet. Ja, inte noshörningar på internet. Nej. Jag läste om noshörningar. De har bara 5% kroppsfett och allt detta fettet sätter sig just under hovarna för att det inte ska höras när de kommer springande. Mm-hmm. Det var spännande.
Ja, superspännande.
Så då skulle jag bara faktakolla det och la över en timme på att läsa olika vetenskapliga artiklar, forskarrapporter om noshörningars hovar. Ja. Och det visar sig att det har ingenting med verkligheten att göra.
Nej, det sätter sig inte där. Nej.
Någon ljög på internet. Vad lär vi oss av detta, Ankan?
Att folk ljuger mycket om noshörningar.
Lita inte på noshörningar. 2. Visst vore det praktiskt om människokroppen hade en inbyggd ficka? Som det är nu så måste man knipa fast saker i armhålan. Mm. Eller liksom köpa dyra väskor. Och på så finns ju superdyra väskor. Mm. Sådär liksom 100 000.
Det finns ju superbilliga väskor också.
Ja, ja. Anders, tänk dig en hudficka. Mm. Till exempel på ryggen. Mm. Där man kunde få plats med de viktigaste sakerna. Nycklar, plånbok, mobiltelefon.
Inte på ryggen väl?
Vad skulle du ha den?
På magen såklart, jag kommer åt den.
Ja, nycklar, plånbok, mobiltelefon, laptop.
Har man känsel i sin ficka?
Ja.
Vet vad man kan känna efter vad man har där? Utan liksom bara...
Ja, precis.
Och vilken industri också för olika produkter. Om man blir torr i fickan, alltså olika hudvårdsprodukter.
Ja, alltså det är win-win-win-win-win. Mm. Alla känner på hudficka. Aha. En stationär dator är inte rimligt att man ska få plats med underhuden.
Nej.
Så den behöver inte vara så stor.
Nej.
3. Mm. Bröstvårtor är helt bortkastade på män. Mm. Det har vi konstaterat många gånger. Anledningen till att män har bröstvårtor är att de utvecklas innan Y-kromosomen aktiveras. Så de första veckorna är alltså alla foster av kvinnligt kön. Mm. Det kostar mer energi att tillbakabindla bröstvårtorna på män än att bara låta dem vara kvar. Det är ingen som märker.
Nej.
Det tänkte Gud. Men om själva spetsen på bröstvårtan fortsätter att växa tills den, alltså själva bröstvårtan, nippeln där, tills den blev lång som ett lillfinger ungefär. Mm. Nu, jag sitter ju med bara överkropp, så nu pillar jag här på min bröstvårta och visar Ankan. Så den nippeln växer ut så den blir lång som ett lillfinger. Och att man kan röra den med tanken som ett lillfinger. Lillfinger kan du röra med tanken. Ja, tänk nu att det är nippeln som du rör med tanken. Då kan man alltså ligga i sängen med mobiltelefonen på bröstet Och så scrollar sig runt och klickar sig runt. Med sin bröstvårta. Med själva bröstvårtan.
Ja, det är jättebra.
Det är väl praktiskt. Det är så det är det främsta önskemålet.
Var det etta på listan?
Det var etta på listan. Har du något som du skulle vilja ha med?
Jag har alltid varit inne på svans.
Att vi ska ha svans?
Nej, men jag tror att det hade varit bra så att man går på kafé. Alltså, det finns inget bord på golvet. Nej, men då, ta räcket då. Kan man hänga i räcket liksom?
Absolut.
Plats effektivt.
Ja, ja, ja. Varför tillbakabildades vår svans?
Det är ett vansinnigt beslut.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Den här veckan så sponsras podden av IKEA.
Jag bor ganska stort. Jag är intresserad av heminredning och har ett stort fint vardagsrum. Där är vi aldrig. Man kan ha ett palats. Ändå är det i köket man kommer att hänga. Anders, om du flyttar in i Taj Mahal, var tror du att du och kidsen kommer att hänga?
I köket.
Därför är det viktigt att köket funkar. Och det här är ju IKEA experter på.
Just det. Om man ska bygga om så kan man boka då planeringshjälp med en köksspecialist på ett IKEA-varuhus eller online.
Ja, men man kan också få hem dem.
Förlåt?
Specialisten kommer hem till dig, mäter upp allting på plats, kan se det i verkligheten, kanske tejpa upp på golvet, detta vet jag inget om.
Det är ju trevligt med besök. Måste man bjuda på något kaffe så kanske någon liten kaka?
Detta framgår inte, men det är väl vanligt hyfs.
Perfekt ju. Om man ska spela bridge till exempel och så är man en person kort. Vips! Ha, ringer in en köksspecialist från IKEA.
Jag tror bara man får använda dem till att planera kök. Normalt kostar det här 995 kronor för hem en köksspecialist. Men om man är eller blir IKEA Family-medlem och sen handlar ett komplett kök efter mötet så kostar det ingenting.
Läs mer om det här och få köksinspiration på ikea.se/kök.
Ett tag framöver har vi ett betalt samarbete med en myndighet.
Och nu kanske ni tror att det är Riksgälden eller Nämnden för hemslöjdsfrågor, men det är det inte.
Nej, det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Och det är min favoritmyndighet. Efter Institutet för språk och folkminnen, såklart.
Numera är ju Sverige medlem i NATO, men vad innebär det för Sverige? Och för mig som privatperson?
Kommer jag behöva ha kärnvapen i min trädgård? Om det sker en naturkatastrof, kanske i Belgien, en översvämning eller ett vulkanutbrott, måste jag åka ner och hjälpa till?
Det är inte konstigt om man har frågor. Därför har MSB gjort en informationskampanj med det passande namnet...
NATO? Bra eller bajs?
Nej, den heter Värt att veta om NATO.
Det är ett bättre namn.
Bland annat får man svara på dessa frågor. Påverkar NATO mig? Är det en för alla, alla för en? Är vår säkerhet verkligen hotad? Och behöver vi ett försvar nu när vi är med i NATO?
Och svaren där är ja, ja, nej, men, ja och ja.
Nu avslöjar du svaren.
Ja, ja. Men det finns fler frågor som besvaras på msb.se/NATO. Vad säger du? Ska vi ta en sommartoppen signaturmelodi remix till?
Det tycker jag verkligen.
Hej! Exp Anders och Olympus Mons. Egentligen har den som reste tillbaka till tiden och gjorde en skaversion av sommartoppen redan vunnit. Men jag tyckte inte vi var riktigt klara med teknovarianter. Så det blev en sån. Men med en vänläsning Björn i Skutskär.
Mm.
Helvete vad fett.
Men vi ska avsluta med kanske det som jag har utnämnt till min favorit hittills. Okej, är du med? Jag vill som så okristligt många andra dra mitt strå till sommartoppsstacken. Så här kommer därför mitt bidrag. Introt till sommartoppen à la Van Halen. Håll till godo med vänlig hälsning Pontus. Starkt, alltså vi tackar så hemskt mycket för detta Pontus. Nu väntar jag med stort nöje på den som gör en remix av Malins nynnande. Hej Anders och Måns, och tack för ett helt underbart program. Vi har nyss varit och tagit ett härligt kvällstopp. När vi skulle tillbaka till bilen var vi tvungna att gå genom en skog där det var galet mycket mygg. Vi har aldrig sett något liknande. Vi blev tvungna att springa som dårar för att inte bli helt uppätna. Vi sitter nu i bilen helt anfodda och funderar om det i värsta fall hade kunnat gå riktigt illa. Vår fråga är följande. Vad hade hänt om vi ramlat och blivit medvetslösa där i skogen? Skulle myggor kunna suga ut så mycket blod att man till slut dör av blodförlust? Med vänlig hälsning, systrarna Lindgren.
Mm. Mm.
Det blir livshotande för en medelstor människa om man förlorar ungefär 2 liter blod.
Okay.
En medelmygga suger 0,01 till 0,001 milliliter blod. Väldigt stor skillnad, eller hur? Så mellan 200 000 och 2 miljoner myggbett måste du då få för att de ska komma åt så mycket blod så att det blir livshotande, det vill säga 2 liter.
Okej.
Okay. En vuxen människa har i runda slängar 2 kvadratmeter hud. Och så tar vi ett medeltal där då, så mellan 200 000 och 2 miljoner. Så säg 1 miljon bett. Det blir alltså, om du får samtidigt 50 myggbett per kvadratcentimeter, då kommer de kunna suga ut så mycket blod så att det blir livshotande. Alltså 50 stick per kvadratcentimeter.
Ja, okej. Det är ju väldigt mycket. Ja. Det är väl knappt rimligt. Hur många myggor får plats på en kvadratcentimeter? 4 kanske.
Det är inte rimligt. Och att de ska då suga samtidigt och du inte hinner ta det.
Och så ska 4 då gånger 12.
Men helt omöjligt verkar det ju inte.
Nej,
men det är ett farligt djur, myggan. Det är det ju.
Alltså förlåt, det är ju världens farligaste djur.
Ja, vi kommer till det.
Ja.
Men det var ju också som vår brevskrivare påstod, de är ju väldigt aktiva i skymningen. Vet du varför det är så?
Nej, jag vet inte varför det är så. Varför de är.
Troligtvis är det så att myggor till stor del förlitar sig på liksom förändringar i luftens koldioxidhalt för att upptäcka sitt byte. Och i skymningen så varierar koldioxidhalten i luften mycket mindre. Och då blir det liksom lättare för myggan att hitta dofter.
Vänta nu här. Är det utandningsluft? Märker de då att den innehåller mer koldioxid och då finns något levande djur?
En människas utandningsluft innehåller 4,5% koldioxid.
Ja.
Vilket är liksom 100 gånger mer än luften omkring oss.
Ja.
Och trots att den här koldioxiden då i utandningsluften späds ut direkt så kan myggan upptäcka förändring och kommer.
Ja.
Man har alltså observerat myggor som kan reagera på en flock kalvar som är 80 meter bort.
Så om man är en skog med mycket myggor och inte vill bli stucken?
Håll andan. Men som du nämner Måns, så är ju myggan utan konkurrens det djur som dödar flest människor varje år. Runt 750 000 människor dör av myggor varje år. Det är då främst malaria men också denguefeber och gula febern. Men ska vi köra topp 10 farliga djur som dödar flest människor?
Ja!
Det är ganska spännande faktiskt. Ja, ettan kan vi ju. Det är ju...
Nej, men det är ju myggan, ja.
Ja, som dödar då ungefär 750 000 människor. Mm. Vet du vilket djur som dödar näst flest människor?
Du vet, sen är det sånt här snack liksom att flodhästen är så himla farlig. Mm. Men hur många flodhästar finns det egentligen i världen? Det är ju inte så att jag träffar på flodhästar hela tiden.
Nej.
Så jag tror de ändå ligger ganska långt. Kanske ett av de farligaste djuren när man väl stöter på det. Men på topplistan hur många människor har ihjäl så tror jag ändå det kommer där nere på plats 10. Typ ganska långt ner så. Mm. Så då tror jag att det är ett ganska vanligt djur. Mm. Så jag säger hund.
Andra plats. Människan.
Ja, men...
Dödar omkring 425 000 människor.
Ja, fy fan.
Ja. Tredje plats, är du med? Mm. Ormar.
Ja, såklart.
Ja, det är ju inte bara en sorts orm, utan ormar generellt dödar ungefär 50 000 människor.
Ja, så måste vi kanske ha något spindlar och skorpioner där också.
På fjärde plats, tror du det?
Ja, men är det hundar där då?
Vet du vad, Måns? Det är helt rätt. Du är överraskande, tycker jag. Fjärde plats, hundar.
Ja.
Dödar ungefär 25 000 människor per år. Och då är det främst via rabies. Femte plats?
Ja, men då tror jag spindlar, skorpioner.
Nej, tsetseflugan. Mm-hmm. Som dödar ungefär 10 000 människor. Den sprider den här afrikanska sömnsjukan. Sexa, den tar du inte.
Då ska det vara något som är otippat. Ja. Då säger jag zebra.
Nej, rovskinsbaggar.
Ja, nej, det var inte på tungan.
De sprider också en sjukdom som heter Chagas. Då hade ungefär 10 000 människor per år. Sjunde plats.
Spindla.
Nej, det är sötvattensnigel. Den sprider den här sjukdomen Bilharzia.
Ja, men vad var det här för ett lista?
Åttonde plats. Då hade ungefär 2500 människor. Det är spolmasken det. Nionde plats, jajamän, då kommer bandmasken som dödar ungefär 2 000 människor per år. Och på tionde plats, vad tror du där?
Spindla.
Krokodilen.
Krokodilen?
Ja, då hade det ungefär 2000 människor per år.
Anders Johansson, jag tänkte vi skulle avsluta med en skånska åter i amerikansk hiphop.
Ja.
Och nu blir det lite tramsigt.
Aha.
Men det är faktiskt inte vårt fel.
Nej.
Det är 1700-talskompositören Georg Friedrich Händels fel.
Aha.
Och det är Lovisa som skrivit till oss och tipsat. Mm. Halli hallå.
Hej.
I stycket Ach Herr, mich armer Sünder, någonting, weicht ihr Übeltäter av Händel, upprepas nästan bara ett enda ord under den första halvminuten. Nämligen ordet, gissa han kan?
Ja, det är väl bajs kanske.
Bajs, brevet fortsätter. Mm. Ganska oskönt av Händel kan man tycka att lägga till en hel vers med bara bajs i ett stycke som för övrigt handlar om Jesus uppståndelse. Mm. Tack för en nice podd, Lovisa. Nu så ska vi lyssna till detta stycke i en inspelning med ensemblen Musica Fiata i Köln under ledning av Roland Wilson.
Ja,
vilken rackare.
Ja. Jo, men det var många av de gamla kompositörerna som var lite sådär Tourettes-aktiga. Mozart bland annat hade ju Tourettes och skrev ju snuska skämt till sin svärmor bland annat.
Ja, han skrev någon... Som var så svår att sjunga för att han visste att en sångerska som han tyckte var fånig skulle sjunga den, och då så skulle hennes huvud boppa upp och ner som på en höna, så han framför sig, och då så hoppade han mellan noterna på ett sätt så hon skulle börja
tramsigt.
Apropå tramsigt.
Ja, så är den här podden slut, och den har varit lite tramsig, men vi kommer tillbaka igen om 2 veckor, för då är det varannan vecka, och då svarar vi stringent och tydligt på allvarliga frågor. Tills dess, ha det så himla bra.
Puss och kram.
Hej då.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.